Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, Palmemördaren med Lasse Lampers, del 2.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Idag ska vi fortsätta att prata med journalisten, författaren och redaktören Lasse Lampers som nu senast väckte uppmärksamhet med sin dokumentär om Skandiamannen. Men innan dess vill jag bara påminna er om att ni kan sponsra oss för att få fler avsnitt med ännu fler spännande gäster. All information om det här finns i avsnittsbeskrivningen, men det lättaste är att gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Men med det sagt, tillbaka till Lasse Lampers och ett fullmatat avsnitt om Skandiamannen och allt omkring honom.
Om man tittar på utredningen i övrigt här som drog igång så var det ju Hans Holmér som tog över ganska så snabbt. Vad hade han för bakgrund? Vad hade han gjort innan han kom till länspolismästartjänsten och så vidare?
Ja, han hade ju varit Säpo-chef då, ungefär 70-76 någonting. En Säpo-chef på undantag brukar man ju säga. Han hade ju inte kontroll riktigt över den där avdelningen. Och egentligen var det väl hans... Han var ju ganska uppskattad i departementet. Och jag har nog upplevt att han var ganska vettig och progressiv när han kom in där. För att han hade ett rättssäkerhetstänkande och liksom ville göra upp lite grann med det här, alltså kalla kriget och jaga kommunister och såna här saker och ville modernisera och så. Men det var en väldigt konservativ skapelse han kom in i då 1970-71 och han lyckades ju inte tränga in i den. Den styrdes ju av ett hov helt enkelt som hade jobbat där rätt länge. Och sen så blev han ju länspolismästare då helt enkelt och Jag har ju inte egentligen, han var ju en administratör va, han hade ju en sån funktion. Han framträdde väl lite grann i medierna då och så, men han gjorde ju inget större väsen av sig direkt så där. Och han var ju inte direkt den som Carl Persson kunde göra. Han kunde ju sitta med på presskonferenser och presentera liksom tillslag i samband med kursaffären och såna här saker. Sånt gjorde han nog rätt ogärna ändå, utan lät andra hålla i de bitarna. Så därför var det ju kanske lite förvånande att han klev in så centralt här. Men jag menar ju då att det var ju kanske inte så förvånande med tanke på vad som hade hänt under perioden dessförinnan, senaste månaderna egentligen bara, eller halvåret. Och det var ju att man hade tillskapat såna här ledningsgrupper bestående av en rad rotelchefer och annat. Först när det gällde då ett hot mot SJ, en utpressning då, som man upplevde som verkligen riktigt hotfull. Och jag kan inte detaljerna så mycket, men man löste i alla fall det då. Och det upplevdes väl då som att den här formen med en ledningsgrupp var ganska bra, helt enkelt. Några månader senare eller när det kan ha varit, men det var ganska sent in på mordet faktiskt. Jag tror det kan ha varit januari 86 eller någonting sånt där. Så var det någon typ av kidnappning och med möjligen ett tillhörande mord i Ropsten vid Lidingö där, vid Lidingöbron. Och i samband med det så tillskapar man också den här snabbt en sorts hockeyledning då, va, med de här cheferna. Och med Holmer som ledare. Så att när väl, och det löste man också det då. Så att när väl då det här hände så blev det på något sätt naturligt. Ja, men nu drar vi väl igång igen den här ledningsgruppen igen som vi har gjort de senaste gångerna. För det verkar ju funka. Så det var ju ingen som gnällde då, va, internt på den meningen.
Men när han kom in i Palmeutredningen då, för att på något sätt så... ja, men man får lite intrycket att han beskrivs som någon slags... ja, men lite cowboy som kom in och tar över utredningen, och sen så blev det, ja, men en del misslyckande med PKK-spår och liknande mycket senare, och sen åker han ut på fötterna. Det är nästan numera som att han beskrivs som en lite lustig figur som drev den här utredningen åt skogen. Men är det en rättvisande bild överhuvudtaget?
Nej, det är det egentligen inte. Jag tror att han upplevde som ganska stark. Det var väldigt få. Det fanns en polisintendent där som hette Lennart Pettersson. Han fick en fråga vid något tillfälle under någon av utredningarna där hur han upplevde att dynamiken var i ledningsgruppen då. Och han sa att ja, det var ju ingen som vågade direkt säga emot då, Hans Holmér och så. Och då frågade de, men det är ju en rad starka personer som satt med i det där. Och då sa Pettersson, ja, men jag har aldrig sett en sån tyst samling människor. Och det där säger väl något om honom. Han var ganska stark alltså. Och man vågar liksom inte riktigt sätta sig upp mot honom. Han kanske hade en del olika typer av sätt att hålla folk i schack och så, va. Olika psykologiska maktmedel och sådär, va. Härskartekniker helt enkelt, som vi säger nu. Men samtidigt när man hör banden och sådär, så är han ju lugn och resonlig och han inbjudande då, va? Och så här, hur tycker du att man borde göra och sådär. Så att det är lite svårt att få något. Jag tror att det vore bra om liksom man forskar sig igenom mycket av de här banden från de här ledningsmötena, och så man kan få en bättre bild av det helt enkelt.
De här banden, vi kommer in på dem sen igen, men Är det sånt som har lämnats ut av utredningen helt enkelt, eller?
Ja, jag tror att, jag kommer inte ihåg det var nu, men i början där efter den 10 juni så begärde jag ut de banden. Jag tror att jag fick ett avslag då, och då specificerade jag de banden till att enbart handla om de partierna i banden som rörde Stig Engström då. Jag känner att det nog handlar rätt mycket om liksom integritet och sånt för andra personer som man pratar om där, och det. För där pratar man ju helt öppet om alla personer och sådär. Och då var det inga problem att få de delarna då. Så det är väl totalt kanske 20 minuter, kanske sammanlagt 25 minuter.
För då var hans namn redan ute i och med presskonferensen, och ja, man hade inte i alla fall hans person att ta hänsyn till. Eller att hans namn kom ut var inte samma, vad ska vi säga, samma problem då, eller? Var det...
Nej, inte när det gäller just... hans, det han har gjort i samband med mordet då, va? Vilken roll han nu har haft då, det ser man ju även på de dokumenten som har släppts. Så fort det kommer in på liksom vad han har sagt om vad han gjorde där och sånt, det släppte man ju. Däremot så kan det ju vara mycket maskningar när det gäller hans ekonomi eller liksom de här frågorna kring alkohol och lite sånt då, va? Där är man ju plötsligt betydligt mer försiktig. Nu har ju kammarrätten haft synpunkter lite grann på det, så vi får se om det blir någon ändring.
Men de här inspelningarna som vi pratade om där, som du också har med en del av i dokumentären. Ger det dig någon ny information eller någon ny inblick, tycker du, av hur det gick till under den här tiden i utredningen?
Ja, nu blir det ju det att man kan ju bara egentligen se utifrån hur man hanterar Engström-ärendet då. Och det jag känner då, det är väl att man blir lite oroad över att de har dålig koll, va? Över vad som faktiskt har sagts i förhören. De sitter nästan och gissar lite. Var det inte så att han sa sig och Engström, var det han som hade haft, säger någon. Och då känner man att det borde de väl ha bättre koll på ändå. För att de ska ju fatta beslut där då, till exempel om vilka som ska tas till rekonstruktion och sånt där. Och vilka åtgärder man ska vidta. Och att de sitter och lite grann gissar där, det känns inte alls bra. Och då undrar man ju lite grann hur det har varit i övrigt också. Och jag tycker verkligen det är konstigt då, eftersom jag har suttit i en del sådana här utredningar och kommissioner och sånt, att man har ju varit med då att man själv, när man till exempel har varit en utredare i sådana sammanhang, då kallas man in, om man nu sitter och har järnkoll på ett särskilt avsnitt, och så får man föredra det. Och det saknar man ju, att säg till Karlsson att han kommer in och föredrar Engström, så vi får veta exakt vad som är och sådär, va. Men de sitter där och gissar och bryr sig inte om ens att titta i förhörsprotokollet. Så att, ja, det gav ingen bra bild på det sättet i just Engström-ärendet, kan jag säga då.
Men det finns ju en passage i dokumentären där det är väl Holmer som säger, det är i alla fall någon av poliserna som säger att vi måste gå till botten med Engström eller någonting i det. Jag tolkar det som att du i dokumentären ser det som att man liksom plockar bort honom som möjlig gärningsman, medan jag snarare då uppfattade det som att man ville jobba ner i spåret till grunden. Hur ser du på det där? Det kan ju hända att det är jag som har missuppfattat hela.
Ja, det kanske är oklart, men jag är ganska så säker på vad det är som hände där. Och det här är i början av november, det är den 12:e. Och Hans Holmér tar upp frågan då om man har diskat av Engström. Nej, det har man inte gjort riktigt. Och det skulle man ju ha gjort då, för att man hade ju kontakter med folk på Skandia och sådär. Så det hade blivit liggande av något skäl. Och då så säger han det här att ja, men det är kanske bäst att vi gör det då innan åklagarna slår klorna i honom. Och varför säger han det då egentligen? Jo, därför att det här är vid en tidpunkt när åklagarna upplever att det inte finns någon bra koppling mellan PKK-spåret som motivbild och vad som faktiskt händer i Dekorima-hörnet. Och åklagarna håller på med ett mantra som är hela tiden tillbaka till motplatsen, tillbaka till Sveavägen. De vill undersöka Grand. Det är bara där som den här idén dyker upp, att Grandmannen och mördaren vid Dekorima-hörnet är samma person och sådär. Och det här säger man ju då till Holmér då hela tiden, va? Att vi vill gå tillbaka till mordplatsen, vi vill se vilka personer som finns där, vi vill undersöka dem. Och Holmér säger då att ja, men vi har varit där och vi kom därifrån tomhänta. Det finns inget där. Allt är undersökt och genomgånget. Och då är det nämligen så att en sak som Holmér då har stört sig på, det är att åklagaren intresserar sig för en person som vi kan kalla för nattvandraren. Jag vet inte om du vet vem det är. Men det är en person som anmälde sig som vittne någon gång i april och som då sa att han hade varit på Sveavägen när mordet inträffade strax innan. Han hade hört någon skumt ljud i kyrkogården där vid Adolf Fredriks kyrka. Han tyckte väl att jag sett Mårten Palme och hans flickvän gå iväg i någon riktning och sådär. Och det här är ju ett vittne som liksom utvecklade sin berättelse väldigt mycket. En sån där som liksom till slut, när man sammanställde gärningsmannaprofil på 90-talet, intresserade sig för. Han kan hamna väldigt långt upp på ett exempel på en person som försöker infiltrera utredningen och göra sig märkvärdig och allt det här, va. Och den personen var åklagarna ganska intresserade av. Det ledde ju till att Holmér mycket motvilligt börja förhöra den personen och sådär, va. Och man ville inte ha fler sådana där exempel där. Och man ville inte att de skulle stöta på Engström också av alla personer då. Och börja rota i honom då, som de inte trodde på var något annat än en elefant och någon som virrar runt och sådär, va. Så det är det perspektivet man ska se det här uttalandet. Att åklagarna kommer bara att börja intressera sig för honom. Och så får vi inte syssla med det här PK-spåret som vi ju tycker är det viktiga egentligen. Utan då får vi lägga resurser på en massa meningslösa förhör och sådär. Så det är det som ligger bakom det där uttalet. Det finns andra saker också som man hade dåliga erfarenheter av att åklagarna var intresserade av. Bland annat det så kallade glasögonfallet, om du känner till det. Men vi behöver inte gå in på, men det fanns såna där liksom, som de intresserade sig för och som gjorde att Holmer ville hålla dem borta från att upptäcka för mycket i utredningen som man skulle ägna kraft åt, den kraften som han menade borde ägnas åt PKK-spåret istället.
Om man ser till Engström, vad ser du som de starkaste skälen för respektive emot att han skulle vara gärningsman?
Alltså om man tittar på för, så och där kan jag ju liksom haka på åklagarna lite grann. Åklagarna har ju tre grundbultar i sitt resonemang kan man ju säga. Som de hela tiden kan luta sig mot och återvända till. Och det är nummer ett. Det går att placera honom i det här området några minuter före mordet inträffar. Närmare bestämt 60, 70, 80 meter, någonting sånt där. Det kommer man inte runt. Nummer två är att han måste ha iakttagit Lars Jeppsson någonstans ifrån. Antingen från mordplatsen eller längs flyktvägen någonstans. Nummer tre, det är att det kan mycket väl vara han som är den springande mannen som man ser uppe på David Bagares gata. Ingen av dem, det första är ett faktum, de två andra, där kan man inte utesluta honom. Eller som de säger, man kan inte komma runt honom. Och det räcker ganska långt för dem att inte kunna utesluta honom. Och sen så bygger man ju då på det med olika indicier hit och dit och allt det här med det tveksamma då kring vad han har sagt och så. Det ger inte mig så hemskt mycket, de där tre punkterna, va, egentligen. Då. Jag har väl kanske mer hängt upp mig på hans märkliga sätt att placera sig i positioner som mördaren sägs eller kan eller har haft i alla fall. Va. Jag tror att det är åtminstone fyra olika positioner. Den första är när han understryker att han går längs med den yttersta kanten på trottoaren. Det är ju väldigt märkligt att göra, särskilt som att det var en ganska snömoddig del av trottoaren medan den andra delen var helt ren. Det andra är när han snäddar in och ställer sig vid skyltfönstret och ska titta på sin klocka. Det tredje är när han står och pratar med Lisbeth Palme och säger att han tvekar en stund och sådana saker och skapar så att säga en tredje motsvarande situation. Och det fjärde är ju då när han ska springa, när han säger att han springer in i gränden, och nämligen det som också gärningsmannen gjorde då. Det där tycker jag är sånt som har skapat tvivel hos mig om vad han egentligen har gjort där, va? Och att det kan ju ha varit han som har gjort det här i så fall. Men det räcker ju inte särskilt långt, va? Särskilt inte om man tänker på det här med hans uppenbara förtjusning i att bli förväxlad med gärningsmannen. Som jag också liksom tycker då talar mer för att han är det här vittnet som liksom verkligen vill spela en roll och vill vara nära det här och ja, få uppmärksamhet.
Men alltså du, i dokumentären så har du ett resonemang, eller ni har ett resonemang om Engström kontra just vittnet Jeppsson där. Kan vi bara ta det där så att vi får lite koll på det?
Alltså jag har ju frågat mig vid flera tillfällen när det har hjälpt då de här påståendena kring Jeppsson kring Engström snarare då, och att han bara kan ha gjort iakttagelsen av Jeppsson uppifrån trappan eller trappkrönet och inte från mordplatsen. Jag har aldrig förstått varför han inte skulle kunna ha gjort iakttagelsen från mordplatsen. Jag har fått höra sådana skäl som att ja, men Jeppsson stod inte där, Engström säger, utan han stod på andra sidan och sånt där, va. Och när Christer Petersson drog det här så sa han heller ingenting om att Jeppsson intog den här positionen. Utan han hade ett annat skäl till varför Engström inte kunde ha sett Jeppsson från mordplatsen. Och det var det gamla vanliga. Ingen har nämligen sett Engström på motplatsen. Och när jag läste igenom förhören med Jeppsson så ser jag och hör också när han säger i flera tillfällen att han i ett visst ögonblick går ut och ställer sig i korsningen, tittar upp mot trappan, han vänder sig om och tittar mot mordplatsen under några sekunder. Han undrar om han ska gå dit för att hjälpa till. Och när han ser att det har kommit personer så tycker han att ja, men det finns ju folk som hjälper till, så jag kan springa efter gärningsmannen egentligen. Och tittar man ungefär på vad det här i tid kan röra sig om så kan jag inte se att det finns något som talar emot att Engström skulle kunna iaktta Jeppsson precis i det läget. Och att Engström precis då i stort sett har använt motplatsen. Det kan ha varit 45 sekunder efter skotten eller kanske till och med en minut eller någonting sånt. Men det är där någonstans vi rör oss. Och jag tycker det är en, som vi säger här i filmen, det är en fullt logisk och rimligare förklaring än att man kanske skulle då ha sett honom uppifrån trapporna. Vi vet väldigt lite om det här med kastar en blick bakåt och hur mycket man eventuellt kan se då och sådana saker. Så det är väl det jag egentligen har reagerat mot, och jag har reagerat mot åklagaren ändå inte tog upp det som ett möjligt alternativ. Någon kunde säga så här, okej, men det är faktiskt så här att han skulle kunna ha sett honom från mordplatsen eftersom Jeppsson faktiskt ställer sig precis så. Så att det var väl skälet bakom varför vi valde att lyfta fram just den biten. Nu kunde jag ha lyft fram en massa andra och diskuterat kring sånt som liksom på något sätt skulle vara komprometterande för Engström. Man kan inte vara hur många sådana som helst heller.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Men om vi då följer mördarens tänkta flyktväg då, uppför trapporna, och så har ju Yvonne N och Ahmed Z, vill jag minnas att han heter, har ju stött på en springande man i alla fall. Sen om det är gärningsmannen eller inte, det får väl vara en av sin egen övertygelse om. Men det är just det jag undrar, vad du anser, är det mördaren som Yvonne N möter eller ser där? Och om det nu skulle vara gärningsmannen då, var det Stig?
Ja, precis. Alltså, då ska man ju först säga att Yvonne N är ett väldigt trovärdigt vittne. Och det går liksom inte riktigt, tycker jag, ifrågasätta det hon ser. Och i Palmeutredningen så har man en rekonstruktion med henne omkring den 23 april. Och efter det så är omdömet om henne att hon är väldigt seriös och trovärdig. Så hennes uppgifter är ju trovärdiga. Men sen är ju en annan sak är ju frågan om det verkligen var mördaren hon såg. Nu talar ju logiken för det, va? Det finns ju ett utrymme för hur många springande män vid just den här tidpunkten, vid just den här platsen. Och inom Palmeutredningen så var man ju fundersamma kring vem mer hon har sett egentligen. Är det gärningsmannen eller kan det ha varit någon annan som har sprungit där? Man tänkte väl på det här Malmskillnadskvarteren och liksom att det kunde vara något rån eller vad som helst egentligen då. Men sen stannar man rätt snart för att det nog var gärningsmannen som hon hade sett då. Och sen kommer ju nästa fråga då, som vi får ägna oss åt numera, kan det ha varit Stig Engström hon såg? Och den frågan hade man ju uppe i Palmeutredningen, men då var det ju mer att man tänkte egentligen aldrig seriöst att Engström verkligen då var gärningsmannen. Utan Holmer säger ju lite slarvigt i något av de här banden att ja, det skulle inte förvåna mig om det är Engström som irrar runt där uppe. Att han skulle, det representerar mer Holmers syn på Engström som en besvärlig och irriterande person. Och det skulle inte förvåna mig om han har irrat sig upp på David Bagares gata också. Och således skulle det varit den som Yvonne ser. Va? Det där kommer ju till en slutpunkt när man ska försöka göra den bedömningen. Vem är det hon kan ha sett? Kan det ha varit Engström och det där? Och det landar ju i ett intet egentligen. Hon får ju väldigt svårt att utifrån den kopian av en bild som hon förevisar, så att verkligen dra några slutsatser och göra något utpekande. Så att vi har ju de här två nivåerna där. Är det gärningsmannen för det första som hon ser? Ja, helt säkert kan vi inte vara, men troligen är det så. Och i nästa steg då, kan det vara Stig Engström? Ja, helt säkert kan vi inte vara där heller. Va? Vi har en mörk rock och vi har en väska. Jag kan ju tycka att om man har ett vapen så är det ju inte otänkbart att man har en väska för det vapnet. En typ av vapenväska av någon slag, va, som man kan använda. Det finns ju ingen, hon har ju inte noterat någon keps. Jag tror egentligen att hon inte kan säga någonting om huvudbonad överhuvudtaget. Va? Och det här med glasögon och sådär. Så att jag skulle säga att det är en ganska öppen fråga egentligen. Vem den här personen är. Så att jag tycker inte att den är övertygande. Men jag tror att för Palmegruppen så är det viktiga egentligen att man kan inte utesluta Engström som den som springer där uppe. Och det kan jag hålla med om.
Men jag tänker ju så här då, för att om jag har förstått det rätt så skriver ju du också böcker, och då skriver du tillsammans med för detta justitieministern och advokaten Thomas Bodström. Jag tänker med hans bakgrund då, har ni dryftat det här i det riktiga att peka ut Engström eller inte?
Jag har faktiskt inte pratat om Palmemordet nästan alls. Eller det är inte just det här. Jag tror inte jag har haft någon kontakt ens om just mordet efter 10 juni. Vi brukar ju egentligen, det som intresserar oss när vi skriver böcker, det är ju egentligen helt andra typer av rättsfall. Alltså mord som är intressanta att skildra. Därför att det lär oss någonting om rättsprocesserna och man liksom, ja, hur olika instanser kanske kan döma personer och sånt där. Va? Så att jag är lite osäker på vad han själv egentligen står i det här då. Va? Han har väl tillhört dem som har liksom trott på Lisbeth Palmes utpekande av Christer Pettersson. Och det är ju många som har gjort i den miljön eftersom man har satt som tilltro till henne helt enkelt. Va? Och då har man väl fått lite svårt att förhålla sig till det här helt nya. För är det någonting man kan säga om Stig Engström så han påminner ju inte om Christer Pettersson direkt. Och jag vet ju att Lisbeth Palme ganska tidigt också pratade om kroatliknande personer. Och så. Och inte heller där känner man ju att man kan som vi får titta Stig Engström.
Nu kan vi säga det att en dåvarande statsminister och en nuvarande har ju sagt att de tror på Lisbeth Palmes utpekande, eller de litar på det, och att därmed saken skulle vara mer eller mindre klar. Ingvar Carlsson sa det och Stefan Löfven sa det ju, och det blev ett väldigt liv i alla fall när den senare sa det. Så jag kan ju tänka mig att i en sån miljö då som Thomas Bodström har ju varit, som sagt, justitieminister där i för S, och jag kan tänka mig att man kan bli ganska influerad av det också, om man nu tror att det är Christer Pettersson.
De har ju säkert ingen uppfattning alls egentligen om Christer Pettersson. Det de har en uppfattning om, det är ju Lisbeth Palmes trovärdighet. Den har de ju lärt sig, va, liksom efter åratal av umgänge och omdöme och allting sånt, va. Så att det har väl varit svårt för dem att ifrågasätta det.
Men blir inte det per definition att man, så att säga, mer eller mindre tror på Christer Pettersson, i och med att det var det som blev slutsatsen av Lisbeth Palmes trovärdighet, så att säga? Det var det ledde till rent rättsligt i alla fall.
Ja, precis. Jo, men det räckte väl för dem helt enkelt, att man var så övertygad. Och de kände att de hade väl ingenting att sätta emot hennes minnesbilder. Dessutom så tror jag att en del av de här fick ju det här berättat för sig, om hur hon hade upplevt konfrontationen. De hade fått det berättat för sig på ett sånt sätt som lät väldigt övertygande. Att det var en väldigt stark upplevelse för henne. Det var inte liksom bara så, presenterades det säkert. Så att jag tror att de upplevde verkligen att det här var ett trovärdigt utpekande.
Jag har för mig att när jag såg inför programmen där, inför presskonferensen med Veckans brott, så sa att vi pratade om att hon som mer skulle utrett brott inklusive dubbelmord. Är jag på rätt bana där?
Det var lite det vi pratade om innan, det här hur man satt i samma ledningsgrupper inför utredningen. Och då satt han ju, det var ju mer en samordnande roll liksom, det var inte egentligen en mordutredande roll. Va? Det är ju olyckligt att den här utredningen och ledningsgruppen där blev en sorts mordutredare helt enkelt. Det hade varit bättre om de hade hållit sig till en administrativ roll, sett till att det fanns resurser och sådana saker.
Just det här med Skandiamannen Stig Engström, där ju det finns ju två personer som har skrivit om honom tidigare. Det första var Lars Larsson ner från Småland från början, vill jag minnas, och sen då Thomas Pettersson. Utan att givetvis gå in på, ja, men sånt som kan skyddas och källskydd och liknande, men har du varit i kontakt med dem? Har ni haft något utbyte liksom, med tanke på att de ändå, ja, men de har ju varit inlästa på ämnet?
Ja, precis. Jo, men Thomas Pettersson har ju varit gäst i Veckans brott vid flera tillfällen, så då har jag ju många möjligheter att prata med honom, och han var ju också en av gästerna i programmet, den här livesändningen som vi hade, och inför det så hade vi ju också försnack och sådär. Jag har alltid respekterat hans väldigt liksom lugna och sansade förhållningssätt, för det har jag inte alltid varit van vid, va, när det gällt den här frågan. Och jag respekterar ju det han tror på, va, men jag tror att han också är väldigt medveten om mina tvivel. För det har jag alltid gett uttryck för. Liksom, jag får inte ihop det här riktigt. Här. Och jag har väldiga problem med bristen på gärningsbeskrivning egentligen. Va? Vad var det som hände? Går han rakt ut i famnen på statsministern och mer eller mindre bestämmer sig för att skjuta honom och sånt där? Va? Och, så att, ja, vi har nog inga större problem i våran relation där. Vi vet liksom var vi står ungefär. Va? Lars Larsson har haft väldigt lite kontakt med. Jag tror vi har pratat i telefon en gång. Och det var i början av det här arbetet där jag lite sonderade, kanske lite intervjupersoner och sådana saker.
Lars Larsson har ju, vad jag har förstått, inte, han har ju inte sökt rampljuset direkt. Vi var ju i kontakt med honom också för en intervju då, när det kom fram att Skandiamannen var den som var mest trolig. Men det blev ju ingenting med det. Däremot hade vi Thomas Pettersson med vid ett antal tillfällen, och han var dessutom en del i någon av de mest sansade debatter jag någonsin varit med om, en författardebatt mellan Gunnar Wall och honom. Som du säger, Thomas Pettersson är ju en väldigt lugn och trygg person, och Gunnar Wall är ju också väldigt ödmjuk. Så att det var...
Tar du upp Gunnar Wall och Thomas Pettersson, då kommer du aldrig att få en hetsig debatt.
Nej, så är det. Det var därför, det var faktiskt lite det vi tänkte, för att vi ville liksom inte att det skulle bli. Vi ville försöka vara någorlunda, ja men, seriösa, vettiga, inte liksom ha antiater mot snubben på ena sidan och liksom polisspåret på andra, utan ja, så vi valde ju de som vi upplevde var liksom lugna och trygga, och det hjälpte, kan jag säga.
Men det är ett intressant område egentligen att diskutera där. Jag är ju så pass gammal så jag minns ju den första generationen av så kallade privatspanare. Och jag gick ju på något sånt där seminarium som de hade i ABF-huset och sådär. Och jag har ju alltid upplevt att det finns väldigt starka aggressioner hos en del av dem som har gjort att det har varit svårt att diskutera egentligen. Och jag har inte riktigt alltid förstått varför det har varit så, men jag har väldigt svårt och jag har undvikit medvetet egentligen att ge mig in för mycket i diskussioner där. Va? För att jag har upplevt att man håller fruktansvärt hårt i en bild av vad som har hänt kanske, och har svårt att acceptera kritik och ifrågasättanden och sådär. Och det har ju väl också gjort att jag har aldrig brytt mig om att utveckla egentligen någon teori, egen teori om vad som kan ha hänt och så.
Det är väl det bästa sättet rent journalistiskt, tänker jag också. Att det är ju, vi har ju sett exempel på kanske framförallt privatspanare, men även vissa författare kanske som har blivit, ja men har fått lite tunnelseende, skulle jag säga.
Ja, precis. Det blir ju väldigt svårt att kanske backa också från de här, när man har kört in sig på de här spåren och profilerat sig på dem. Men jag kan överhuvudtaget inte förstå hur man kan binda upp kring ett spår med den dåliga bevisning och det dåliga underlaget som vi står med här.
Och jag tänker att nu har vi ju en slutpunkt i alla fall på utredningen. Sen om man väljer att kalla den lösning eller inte, det får ju vara upp till borgen. Men om den är relativt sparsam med konkreta detaljer, så känner ju jag att jag inte är mer benägen att tro på ett spår där det inte finns några som helst detaljer som återfinns på mordplatsen. Så jag tycker folk får absolut tycka och tänka precis vad de vill, men det är, för att jag ska kunna fastna på något, så ska det ju finnas någon, ja men det ska finnas något konkret, och det gör det väldigt sällan i de som, exempelvis de du nämner då. Jag misstänker att kanske, ja men sådana som Lars Krantz och sådana kan ha varit igång på den tiden ju, som var lite mer konspirationsteoretiska av sig kanske. Men var inte Krantz alltså att han sågs ändå som en någorlunda trovärdigt vittne till att börja med? Han rapporterade väl om den här bussresan där det var två främmande personer som dök upp och så vidare.
Jo, men så är det ju. Han ansågs, det var helt okej i början där, va? Men jag tror att något som flera av de här råkade ut för, det var att de mer eller mindre gick sönder i den här processen. Alltså de kanske inte riktigt fick gehör för det de var övertygade om, och de börjar ta kontakt med massmedia och få ut sin historia den vägen och sådär. De blev väldigt fixerade vid det här och kunde inte släppa det och sånt. Så att, det har kanske varit ett problem. En del har levt med det väldigt intensivt. Va? Sven Anér hade väl problem att överhuvudtaget komma ur det här. Även om han var inne på Estonia och sådana där saker också. Då, som är lite besläktade kanske nästan då. Men det är lite lätt att sugas in i det och förlora sig kanske också.
Åter till handlingen så att säga här, men det pratades ju på presskonferensen just där om att komma runt en person, att komma runt ett steg. Det går inte att komma runt Skandiamannen helt enkelt, men jag tänker med det resonemanget, är det inte väldigt mycket annat som man inte heller kan komma runt så att säga då? Ja men de här misstagen i början av utredningen, som vi var inne på lite, diskrepanser om tid, poliser med högerextrema åsikter. Jag känner att blir det inte ett ganska platt argument att säga att man inte kan komma runt Stig Engström, när det finns väldigt mycket annat som måste vara svårt att runda i alla fall.
Jo, men så är det ju. Jag frågade ju lite äldre palmutredare om det här uttrycket, alltså hur många har ni inte kommit runt? Och då fick jag svaret att det är nog mellan 100 och 200 som inte har kommit runt i den bemärkelsen att det är personer som man liksom inte kan avskriva riktigt. Va? Man kan inte avföra dem, en del har ju dött och sådär. På det viset ska man ju inte tro att det här med att inte kunna komma runt Stig Engström är något unikt. Va? Att det bara är han som man inte har kunnat komma runt. Men det är som jag tror att man från Palmeutredningens sida då hävdar, va, att av alla som man inte har kunnat komma runt så är det få som går att placera på mordplatsen. Till exempel genom det här, den här utstämplingen då. Och att det gör honom lite mer speciell i sammanhanget. Men det är en historia det här där det finns väldigt mycket som man inte kommer runt helt enkelt. Som du säger, va? Det är så mycket oklarheter i det här. Och det finns nästan som en sorts förbannelse med det här mordet. Att du kan nästan ta precis vad som helst och se två eller flera sidor av saken. För det finns så mycket utrymme att diskutera och det är så oklart liksom kring de iakttagelser som har gjorts och sådär, va. Det är få saker som verkligen har, som vi vet säkert. Det är väl som vi brukar, där är väl Gunnar Wall och jag ganska överens om det här, det vi visste den helgen, det är det vi fortfarande med säkerhet vet. Det har inte kommit till en enda säker uppgift efter det som kastar något ljus med bestämdhet över mordet. Och hur det gick till och vilka som ligger bakom.
Jag tänker på det med presskonferensen då. Att man går ut med Skandiamannens namn. Eller ja, Stig Engströms namn. Och att han som är Skandiamannen och så vidare då. Och alltså, hur ser du på det? Vi var inne på det lite när vi pratade om Thomas Bodström här. Men hur ser du som person på det? Att man på ganska lösa grunder får, kan vi väl anta att vi kan vara överens om ändå... sätter en namn och bild på en person som misstänks vara mördare helt enkelt.
Ja, alltså jag har lite problem där. Jag förstår ju de praktiska problemen, alltså det här att vad skulle alternativet vara då, genom att det skulle bli en enorm jakt på det här namnet då, va? Nu skulle ju säkert de flesta som är någorlunda insatta förstå vem det handlade om det hade varit, alltså om man hade pratat om till exempel en då 52-årig man eller någonting sånt där, va. Alla hade ju förstått att det var Skandiamannen och Stig Engström och sånt där. Och av sammanhangen hade man ju förstått det och så. Det som är ett problem kanske med att man namnger på det här sättet är att man ger en officiell sanning eller en officiell prägel, man adlar det hela på ett sätt från statens sida helt enkelt, som kan vara mer besvärande än till exempel om Thomas Pettersson gör det i en bok. Där har vi andra former för hur man kan hantera och liksom besvära sig över sånt och så. Men det är min stora poäng egentligen, det är ju att hur man än gjorde och presenterade det här så kan jag inte komma runt rättssäkerhetsfrågorna. Jag kan inte förstå att det inte fanns någon enda typ av representation för Stig Engström och hans anhöriga. Och där har man ju sagt då att till sitt försvar att det finns inga former för det. Att ha någon typ av försvarare för en person som varit död i 17 år och sådär. Men vad man samtidigt har sagt för att motivera att man har gått ut med namnet och så har man ju hänvisat till det här ärendets enormt speciella och unika karaktär som har möjliggjort det. Och jag menar att det är precis så speciellt och unikt så att man på något sätt hade kunnat involvera en försvarare eller advokat som hade fått ta del av förundersökningsmaterialet, läste igenom det, bildade sig en uppfattning om det, diskuterat det med de anhöriga och sen haft sin egen presskonferens eller någonting. Vad som helst liksom. Men alltså jag kom inte runt det att man inte hade någon form av liksom representation där. Och det blev ju lite grann då utgångspunkten för den här dokumentären. Jag vet att jag pratade om det samma kväll i livesändningen. Vem för hans talan? Jag tycker att det har inte direkt varit så att det har stormat bland jurister kring den här frågan och att man har varit upprörd. Det är några enstaka röster man har hört, Johan Eriksson och sådär. Men och advokatsamfundet har väl reagerat. Men annars har det varit ganska lojt tycker jag. Och det är egentligen den stora saken som jag... Han får vara hur skyldig som helst. Va? Jag kan inte fatta att det inte fanns någon typ av försvar faktiskt. Det är det stora problemet. Det kanske är många som tycker att det är illa nog att han namngavs och sådär. Men jag förstår problemen kring det och sådär. Men det förstår jag inte. Att det inte fanns någon typ av representation. Och det får vi ju se. Det kommer JO titta ju specifikt på det. JO har ju ändå uppfattat att det är tillräckligt, verkar vara tillräckligt intressant för att åtminstone utreda presskonferensen och hur man hanterar den. Så vi får se vad resultatet blir där. Det ska väl komma någon gång här under vårkanten.
Innan vi avslutar vill vi ta med ett klipp som egentligen var tänkt att klippas bort. Det rör den sekvens när Lasse pratar om den så kallade nattvandraren. Jag var inte bekant med att personen kallades så och frågar efter hans identitet. Det visar sig vara Alf L. som avses, men i och med att det här var en diskussion kring en fråga så använde vi hela hans namn. För att kunna publicera det här mycket intressanta klippet och samtidigt följa vår namnpolicy där vi inte ger ut efternamnet på personer som inte själva sökt uppmärksamheten har vi valt att klippa bort hans efternamn eller att lägga in ett pip när detta sägs. Det här är kanske inte optimalt, men resonemanget från Lampes var för bra för att inte ha med.
Han visade sig väl ha ganska... Var det inte han som kom med ganska fantastiska historier sen om vad han hade upplevt och inte upplevt? Han hade hört någon gren brytas uppe vid... Var det uppe vid Johannes kyrkogård eller vad var det?
Nej, Adolf Fredriks kyrka. Grejen var ju då att 94 då så gick ju Hans Elvebro ut i samband med årsdagen och sa att nu ska vi lösa mordet. Och då gjorde han det därför att gärningsmannaprofilen hade plockat fram som en av de hetaste namnen. Och då blev, det här är ju ett parallellfall till Engström kan man ju säga, för blev väldigt orolig. Och det här spred sig till journalister. Så sådana som Lennart Hård och en del andra, de belägger hans lägenhet. Och han blev ju, han fick ju kalla fötter. Så till slut så, innan han ens hade förhörts, så erkände han väl för Lennart Hård de här att fan, jag har ju hittat på allt gjort det här så jävla ångerfull. Men du vet, hade man satt samma press på en sån som Engström, det hade ju kanske lett till att han hade berättat hur det faktiskt var. Va? Om det var då det här vittnet som hade överdrivit sin betydelse.
Med det säger vi tack till Lasse Lampers för de här två avsnitten, men vi hoppas kunna återkomma till honom i och med släppet av den bok som han skriver om just Skandiamannen. Glöm inte att ni kan sponsra oss och se till att vi kan fortsätta att komma ut. Alla detaljer hittar du i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte heller att skriva vad ni tycker om avsnittet på facebook.com/palmemordet. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller följ oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Lasse Lampes för de här två avsnitten, men framförallt stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas som ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.